Men då så. Då rullar det här. Ja. Och så... Ja.
Alltså shit, Karin gör en helt fantastisk lektion.
Ja,
jag har kommit till den punkten med mina mellanstadieelever och vår NO-undervisning där det handlar om att undervisa om kroppen.
Ja.
Det finns liksom inga dåliga lektioner när man undervisar om kroppen med mellanstadieelever. Idag hade vi en lektion om så här, matspjälkningssystemet och liksom hur organ hänger ihop och samverkar och så. Och jag hade den först med mina femmer, sen med mina fyror. Och då är det en av mina fyror som är helt fantastisk. Det är att den här eleven ställer alltid asärliga och supersköna och jättekonstiga frågor. Så vi har gått igenom hela diskussionen och liksom fram och slutet. Jag kan ha personen i pannen. Men alltså, säger du att bajs har varit mat? Ja, ja, precis. Men kan man äta bajs då? Inför hela sin klass. Och de andra bara, va? Vad pratar de? För de är ändå så pass, kommer förbi att det är en rimlig grej att göra. Och den här personen bara, alltså jag säger inte att man borde göra det, men alltså, kan man göra det? Jag blir så här, jag ska inte gå in och vara liksom så här korrekt i det läget, utan jag tänker bara snarare så här, det har varit mat, det är inte mat, ät inte bajs. Så idag har jag instruerat en elev att inte äta bajs. Så att jag är på jobbet. Vad har du haft för idag?
Ja, men så kan man ju ha det, eller hur?
Jajamän, jajamän.
Ja, jag har bara fått en helt ny idol den här veckan.
Oh, berätta.
Ja, ja, men det är ju du som har gett mig den här idolen, höll jag på att säga. Nej, men vi pratade ju om Emma Gonzalez förra veckan.
Just det. Hon är eleven som är efter skolskjutningar. Ja, precis.
Alltså, Emma Gonzalez höll ett tal precis efter de här skolskjutningarna i Florida. Och då när vi pratade om henne förra veckan så hade hon 300 000 följare på Twitter. Mm. Och det hade ju kommit lavinartat stort och fort efter det här talet som hon höll och som vi länkade till i förra veckans avsnitt. Och nu så, idag när jag kollar precis innan här nu, så har hon 1,100,195 någonting.
Okay, 1,1 miljoner, jäklar, det är ändå imponerande.
Det är ofantligt imponerande.
Alltså, antalet följare säger ju inte allting. Hur många följare har Justin Bieber liksom? Men...
Jo, men det gör det, för att hon är ju liksom en 18-årig estetelev. Mm. Alltså, hon skulle kunna vara min elev. Mm. Helt fast på Schillerska liksom. Mm. Det imponerar ofantligt på mig, och jag är imponerad av den här unga tjejen, helt klart.
Ja, och vad roligt.
Och jäkla vad elever is da shit.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja. Med det sagt så tycker jag vi drar igång den här podden. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Så här, låt oss ta det här åt rätt håll istället.
Yep.
Det är ju så här att väldigt många pratar om att vi ska digitalisera de nationella proven. Eller hur?
Yep.
Det har du hört talas om.
Amen, det vet jag.
Ja, och de här nationella proven som vi har, regeringen har ju gett, vad heter det, Skolverket i uppdrag att det här ska vara klart typ 2022. Och då ska det vara färdigt och klart, och det är ju ingen riktigt som tror på att det är klart och färdigutrett då, eftersom att det är ju ganska komplicerat om vi ska liksom lyckas 2022 är det, om vi ska lyckas få till det. Och det är ju ganska många aspekter vi behöver tänka på. Och som vanligt när vi pratar digitalisering så pratar vi ofta utförande. Vi pratar ofta vi pratar ofta liksom att det här ska göras. Men vi glömmer liksom en hel del olika typer av aspekter som är mycket tråkigare och osexigare att prata om. Men någon som oftast inte glömmer sånt är ju däremot våran gode vän Carl Heath, som vi hänvisar till jätteofta i den här podden.
Herregud, ja, verkligen.
Ja, men han skrev någonting om att, men har ni tänkt på det här att om det ska bli digitala prov, att eleverna ska göra proven på datorn, så krävs det ju olika former av devices som gör att eleverna kan skriva de här proven på datorn. Och då blir jag gärna såhär, ja just det, det gör det ju. Och jag menar, ska eleverna skriva till exempel engelska nationella provet på datorn på gymnasiet eller svenska och sådär, så behövs det ju liksom olika typer av tjänster som låser datorn i ett läge där de inte kan ta hjälp av Google till exempel.
Okej.
Eller något annat, andra saker, utan du behöver ju liksom datorn låsa sig, Johanna. Det kommer ju krävas olika, jag vet inte riktigt vad som kommer att krävas, men det kommer ju krävas olika tjänster i datorn som gör och då blir man ju så här att ja, det här kommer ju krävas, eftersom nationella provet är ju lika för hela landet, och då kommer ju alla behöva ha den bästa varianten utav detta.
Ja, just det.
Och det kommer ju inte att spela någon roll om jag är en skola i Haparanda, Göteborg, Karlskrona eller Västerås. Jag kommer ju ha samma behov.
Nej, se.
Men som svensk skola hittills har varit uppbyggd, så är det ju så att då ska varje liten jävla kommun eller varje liten skola, om du vill se illa, Göteborg, nej men jag skojar, nej men upphandla detta själva. Nej, Göteborg, vi har faktiskt inte gjort det just i det här fallet, men ibland så hänvisar man till varje rektor ska liksom handla upp den här grejen, och då blir det ju plötsligt väldigt, väldigt, väldigt komplicerat och väldigt, väldigt svårt. Jag tänker att väldigt många kan ramla i väldigt många fel tunnor, och så helt plötsligt har man köpt sig ett jättedyrt avtal som man inte alls kan ha användning av och så vidare. Och då borde vi ju kanske fundera över det här och tänka efter redan nu och ha någon slags rimlig upphandling redan nu, eller redan när förslaget kommer, att Skolverket säger japp, det här är det som gäller och här är tjänsten som vi använder.
Men jag på ett sätt så förstår jag poängen. Jag på ett sätt tänker att det kanske, alltså man måste se till det skolan i ett större perspektiv, att det digitala är något nytt eller så. Jag menar, vi har haft diskussioner om, vi har gjort en resa om bokläromedel eller läromedel överhuvudtaget, där vi hade en statlig censur och där den avskaffades i början på 90-talet, som jag tänkte att marknaden skulle läsa det där. Så det är uppenbarligen inte asbra om man kollar på utbudet av läromedel idag, men liksom, vi har ju ändå haft det som en diskussion sist vi pratade om det, så jag tror att ska man göra en sån förändring så behöver man göra det mer än bara det digitala. Jag förstår att det naturligtvis är annorlunda den här gången, för det är dyrare verktyg, det är en ny bransch liksom. Vart vi köper våra pennor, vart vi köper våra papper spelar inte så himla stor roll, men vilka digitala lösningar vi väljer påverkar innehållet i undervisningen, för det påverkar hur vi kan undervisa. Så där förstår jag att det är viktigt att vi har bra panel, men jag undrar om det är särskilt realistiskt, så tror jag att det skulle kunna hända nu.
Hur menar du?
Att det skulle kunna bli så att vi har en gemensam central lösning för hur vi ska liksom hantera digitala skrivningar, för exempel. Eller så. För nationella proven är absolut att komma in en plattform. Det låter väl rimligt. Men liksom, hur man kan träna på det. Hur man kan undervisa så att man, eleverna är kompetenta nog att klara det. Där handlar det ju om att köpa in ett läromedel som matchar proven. Liksom. Mm. Och det, där tror jag det kommer finnas en myriad av företag som är mer eller mindre seriösa lösningar på det. Liksom. Och det är tråkigt med dem i de kommunerna där man väljer. Jag menar, du lyfter sig, men det är så dåligt att rektorer får välja själv. Det är något som är ännu sämre av det när man har en central ledning som väljer fel. Så nu ska alla ha det här, och så väljer de något som egentligen inte är så himla bra. Typ.
Nej, men och jag förstår ju naturligtvis, jag hör ju den kommunistiska tanken. Vi kan ju skoja om ibland att jag är kommunist liksom. Att någon ska. Och det är klart att vi måste. Men jag tror faktiskt här är ju att vi vill ha en bra grej. Och jag är inte säker på att vi är bekänta av att alla ska välja allting helt själva. Däremot så blir det ju naturligtvis skitproblematiskt. Jag hör ju det också när jag säger det, för jag, när vi, det är det som är bra med den här podden, för jag hör ju det själv.
Jo, visst.
Det är klart att man, om man ber någon annan Alltså om man Skolverket säger den här tjänsten ska ni använda, så får ju den en monopolfördel som rent gör ju att marknaden bara stendör på det här området, vilket gör att ingen kommer att vilja utveckla någonting som är bättre.
Om man nu ska ha marknaden som utvecklingskraft för de här frågorna, det är inte när man ska ha det, men, liksom vill man det så får man ju ha det, och då måste man ändå anpassa sig efter det.
Ja, och vi har ju allting annat som styrs efter utvecklings kraft på något sätt, jag vet inte. Men samtidigt så tänker jag så här, när vi upphandlade Google som vi nu har, att alla ville använda molntjänster. Och då blev det ju liksom så att varenda liten kommun var tvungen att upphandla med Google, fast alla ville ha samma sak.
Eller behöver du teckna personbeträdesavtal i alla fall? Ja, precis.
Ja, men precis. Och det var ju ingen skillnad på vad vi ville ha som mot vad Partille ville ha, mot vad Kungälv ville ha, mot vad Haparandas kommun ville ha.
Alltså jag tror det var en skillnad i vilka Google-tjänster man valde att skriva in eller inte.
Ja, jo. Men fortfarande är det ju liksom så att det är ju, skillnaden är ju hårfina. Ja, och det var ändå samma tjänst som alla var ute efter.
Ja,
för att det fanns liksom ingen annan bättre på marknaden. Och någonstans så skulle man ju vilja i alla fall att om, ja men vi vill ha Chromex som är ett sånt här tillägg som man kan skriva prov på till exempel. Då finns det ett sånt upphandlingsavtal om man vill välja den. Alltså det måste finnas något smart. Vi behöver tänka på detta nu, tänker jag. Och inte tänka på det 2022 och säga hoppsan, det här har vi inte tänkt på.
Jag håller med dig. Alltså min enda poäng är att det måste synka med kommuners liksom, principer för upphandling och policy, så för det är de som ska äga de processerna och äga de besluten. Och där är vi ändå fan, vet liksom, det är kommunerna, huvudmännen som står för, som står på kontrakten, kontra att det är någon annan som liksom vinklar sig mot varan. För vad som händer är att det finns en marknadsfördel att vara den som klarar av att möta sådana förändringar. Om du kollar på för exempel GDPR och så, där har Google varit jättenoga med att skicka nya reviderade avtal till alla partners, eller alla som de har sådana avtal med, på egen hand. De har skött allt det själv, för de vill inte förlora en enda kund i GDPR-certifiering liksom. Så där är marknaden skött det själv på ett annat sätt än vad de inte sådana förut. För när de insåg att det fanns en marknad, då satte de gubbar på det. Är det så?
Men kan du inte förtydliga, vad är det för någon typ av...
Nej, det kommer nya GDPR-regler som är liksom PUL på EU-nivå.
Men vad är GDPR? Vad betyder GDPR?
Bokstavskonventionen, jag bryr mig inte. Men det handlar om liksom EU-direktiv av PUL, alltså personuppgiftslagen om man tänker. Det handlar om hur man hanterar personuppgifter.
Ja, just det.
Och det kommer nya regler i maj, och i princip så måste alla digitala tjänster som alla använder anpassas efter det, eller så måste sluta använda dem så. Och det är helt rigorösa regler. Och så införs också ovanpå det skadeståndskrav. Och då drar huvudmännen och öronen till sig och tänker upp. Eller så. Och liksom många svenska läromedelsföretag och de som liksom håller på med sina digitala tjänster, de har ju någon process för det där. Och Google har varit absolut först i att liksom må snabbast i att vara så här, här är nya reviderade avtal som GDPR säkrade. Varsågod, skriv på här. Och jag förstår så, och alla kommuner har fått i princip samma avtal liksom så. För att de vill bara snabbt få det gjort. Så att ingen ska tveka en sekund på att får vi fortsätta använda Google, måste vi sluta med det, vad gäller det så. Och det tror jag liksom är för att marknaden, deras marknadsandelar betyder någonting för dem. Och då driver de den, alltså någonting som är centralt så i det. Men så fortfarande ligger mot varje kommun, för att det är där makten ligger, det där ansvaren ligger. Men det är också där som de besluten kan fattas kring hur man vill ha det så. Det finns ju någonting liksom lite problematiskt i att om Skolverket ser att den här plattformen ska alla skriva nationella prov i, så följer de ju också hur alla ska undervisa i. Eller så. Och på den nivån är vi ju inte vana vid att styras. Mm. Det är bara det som är min invändning. Sen är det klart att jag förstår att det kanske är värt att ha den, göra den uppoffringen för att slippa ha liksom kommuner som 10 år efter att nationella proven införs som digitala fortfarande inte har en vettig liksom undervisning kring digitala skrivprocesser för exempel. Vilket inte alls är omöjligt att vi kan hamna i sen. Eller så. Så hur som helst, det där är en komplicerad fråga, helt klart. Men jag tror att vi får landa i att det är något vi får fortsätta följa. Vi kan inte komma fram så mycket mer i det. Jag vill inte ta ställning för eller mot antingen centrala liksom, upphandlingar eller inte. Eller så.
Nej, men det ska vi ju inte göra, men jag tror att vi behöver lyfta frågan. Och jag tror att det är viktigt att fler börjar tänka kring det redan nu.
Och att jag tror att det behövs en del av kultur även på förvaltningsnivå, på byråkratnivå. Lärare har blivit ganska bra de senaste 10 åren på att liksom dela sina grejer. Men jag ser inte alls att det är lika självklart att alla Sveriges kommuner har tillgång till liksom samma del av kultur på sin nivå.
Nej, inte alls, inte alls.
Det finns ju det lite här och var. Eller så. I Göteborgsregionen så finns det jättebra nätverk genom kommunförbundet för exempel. Men så är det inte i alla liksom, områden i Sverige.
Nej, och vi kan ju bli ännu bättre. Vi kan ju liksom dela ännu liksom mera... Alltså, tekniken gör ju att vi skulle kunna dela... ha en delad kultur med hela landet och inte bara de som ligger närmast, om man säger så. Men vi går vidare. Yep. Helt enkelt. Vad tänker du att vi går vidare med?
Jag har en grej. Så här, i veckan som gick så hade jag ett jätteintressant möte med... ett par forskare kring ett forskningsprojekt som vi gör centralt med liksom Partille Makerspace och mitt uppdrag genom utbildningsförvaltningen och så. Där vi haft med oss lite forskare i processen att vi håller på att jobba med att liksom fortbilda lärare kring digital kompetens och läroplatsförändringar och så ute på varje skolenhet, en och en i taget. Och du har haft med oss några forskare som har kollat på liksom metoder och praktiker och vad händer i klassrummen och liksom vad är det för resultat och så. Och i veckan som gick så satt vi och kollade på filmade lektioner för att diskutera så här, vad händer här, vad menar det som eleverna händer, vad är det som lärarna händer och gör och så. Det var en jätteintressant upplevelse att sitta i 2 timmar lite mer och prata om liksom filmade material från lektioner, kollegor, chefer, forskare tillsammans. Det var super bra. Det var en jätteintressant upplevelse. Och det kändes liksom lyxigt att få ha en sån möjlighet, om du förstår vad jag menar. Det var verkligen en intressant upplevelse. Och jag tänkte, tänka att så här, rollen att ha forskare i skolan, eller betydelsen av det, och liksom kopplingen mellan akademi och praktik, det vi pratade om lite förut. Vad värdefullt det är att, om man kan hitta riktiga samarbeten däremellan liksom.
Ja, för det ni pratar om är ju att ni faktiskt får hjälp med att det här filmas så att det är ett forskningsprojekt och att det finns liksom några andra som kommer in utifrån och hjälper er att föra det här samtalet på något sätt och att faktiskt ta tiden att sätta er ner och prata om det här filmen.
De har ju filmat material till studier som de håller på och skriver och så vill de ha hjälp av oss för att tolka och tyda och så det är någonting vi gör för dem. Och i gengäld så får vi liksom vända och vrida på vår praktik och vår verksamhet på ett sätt som direkt ger mig 3, 4, 5 idéer på hur jag vill liksom förändra hur jag jobbar och hur vi jobbar tillsammans och liksom vad som är målsättningar och vad som är liksom poängen med det vi gör överhuvudtaget.
Mm. För det där får mig att fundera på en sak, för jag var med om en sak i veckan som har med detta att göra, vilket var roligt. För att vi genomgår ju nu en slags metamorfos på mitt jobb där vi ska liksom lära oss på riktigt att jobba kollegialt. Och då menar jag inte kollegialt, vi har ju länge jobbat kollegialt, om man säger det här att vi liksom samplanerar, sambedömer liksom allt det här, men att liksom ha ett systematiskt professionellt lärande det har ju liksom blivit till följd av att det är klart att vi har lärt oss saker, men att ha det verkligen systematiskt där man grottar ner sig i detaljer, det har ju inte riktigt hunnits med, om man ska vara riktigt ärlig, utan det har ju kommit sig av att man har samplanerat och så har man fått ett samtal kring men vad fan var det som funkar och inte funkar liksom. Men nu är liksom tanken från skolledningen att nu ska ni jäklar i mig grotta ner er i detta. Och det är väl skitbra. Och det som då, men det som vi, och då har vi fått en processhandledare i det här som ska utbilda oss, som ska hålla, som ska utbilda oss helt enkelt, förstelärare och ämneslagsledare och sådär. Och då hade vi utbildning häromdagen. Och då pratar hon om metoden av att filma lektioner. Och så fick vi titta på en filmad lektion och så fick vi göra en analys av den. Och skolan har köpt in små sådana här GoPro-filmkameror som man kan sätta, du vet, på bröstet och filma liksom se elevernas reaktion. Man filmar alltså inte sig själv, utan hela poängen är att man ska filma lektionen eller se hur eleverna reagerar på det man säger, så man kan titta på vad som händer. Är du med? Och hur de reagerar på det man gör och sådär. Skitintressant, tänker jag. Men vad som slog mig då är ju att allt det där är ju jätteintressant och jag skulle verkligen vilja göra det, och jag har inga problem med att våga göra det.
Nej.
Men, och då kommer den här, mitt problem blir ju att det här med tiden, att man verkligen ska seriöst ta sig den tiden i allt annat kaos. Mm. Det är det som var det fiffiga med att ta in forskare, och forskare får göra ett liksom projekt så som hos er.
Mm.
Och så får ni den här bonusen som utvecklar er skitmycket. Det är ju naturligtvis så som nyckeln måste bli i framtiden, tänker jag. Insåg jag när du pratade. Att, för att det är klart att vi kommer att filma några lektioner här nu och vi kommer att lära oss. Men kommer det verkligen att bli så i evighetens perspektiv att vi verkligen alltid kommer att filma ett par lektioner? För det kommer ju kräva att skolledningen säger att vecka 7 så filmar alla lektioner. Fast just då gör man inte det, för då har vi sportlov. Men vecka 3 då.
Nej, men jag förstår. Och det, nej, men ja visst, men känns inte det som att man fokuserar mer på metoden att filma mer än liksom själva... Precis. Vad är det man vill få gjort med det?
Mm. Och det är det jag menar, att få det som en naturlig del. Ja, det var ju jätteintressant det här med att få in en forskare.
Ja,
det är ju en jättebra dimension.
Det är också så att det kommer in någon utifrån, och någon som inte känner en verksamhet, ja, eller någon som inte har koll på det som händer, och liksom, som ställer sina frågor utifrån sin expertis och sina kompetenser och så. Och så, som kollar efter helt andra saker. Så jag tror absolut att hade jag suttit med mina kollegor i mitt arbetslag, mina närmsta kollegor, från, så har vi inte alls kunnat lyfta blicken på det sättet. Ja, och, då, och så kollar vi också på jättemycket mindre grejer. Så vi kollar, det är verkligen så här djupborrar in i... Ja, det är bra. Bra grejer.
Gud, så lyxigt.
Så det var superroligt.
Jag tror att jag börjar jobba på din skola.
Och jag tror också att det händer mer saker inom akademin där man förväntar sig. Alltså för att få pengar och för att liksom öka sin relevans och så. Att jobba mer nära praktik och verksamhet, och inte bara liksom gå ut och kolla på vad verksamhet gör, utan att jobba tillsammans med verksamhet. Det tror jag liksom, jag ser det som en trend att det händer mer och mer grejer där, och jag tror att det är bra.
Nej, men jag tror det är jätteviktigt, för jag tror att det är det som gör att läraryrket kommer att få en egen akademi på sikt. Mm. Liksom, för att det har vi ju inte riktigt, och vi behöver verkligen det. Mm. Och jag ser verkligen med tillförsikt på framtiden.
Ja.
Så jag tror verkligen att det kommer bli skitbra. Så. Men från det absolut ena till det absolut något helt annat. Mm. Så tänker jag att jag ska ge dig ett litet tv-tips, eftersom du tittar ju jättemycket på tv.
Absolut inte, men nej, jag är med. Ja.
Ja, nej, men jag är ju ett stort fan av Lars Lerin.
Okay.
Vet du vem Lars Lerin är?
Jag vet vem det är. Jag tycker det är roligt att du är ett stort fan av Lars Lerin. Jag känner igen namnet, jag vet typ. Men
nej, men jag har ju länge liksom, alltså verkligen länge sett hans tavlor och konst och så. Han målar ju fantastiskt liksom sådär. Mm. Man blir så här lycklig av. Det är någonting med hans konst som, det tycker ju inte bara jag, det tycker ju hela Sverige. Det är någonting med hans tavlor som är alltså som de är mer fina. Så. Men om vi liksom, han har i alla fall nu ett tv-program som var sista avsnittet igår, som du ska gå in och titta på SVT Play. Mm. Där han har en konstskola för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, eller förståndshandikapp heter det väl, kanske inte med rätt ord, men det är det handlar om. Alltså man har en Asperger-diagnos, eller man har en olika typer av sådana diagnoser som gör att man har svårt att ha ett vanligt jobb eller så. Och han har då konstskola med dem i 2 månader, tror jag det är, hela det här utspelar sig då. Och varje, alltså om det är 2-3 gånger i veckan som de samlas och får måla med Lars Lerin. Kan du tänka dig liksom?
Mm.
Och det jag fascineras över är ju honom som lärare.
Mm.
I det man kan lära sig av Lars Lerin som lärare, och hans fullständigt fördomsfria blick på människor.
Mm.
Alltså här är det ju människor med olika typer av, de kommer från olika typer av, med olika typer av förutsättningar, och han ser bara det positiva i dem, människorna. Och det är så fascinerande, för jag tror inte, jag är inte förmögen att göra det. Jag är inte, alltså han ser inga problem alls. Nu är det här tv och det är naturligtvis klippt och det är inga. Men det är skitsamma. Det är en otroligt fin bild av relationen. Och han pratar ju också om vad han har vunnit av att få jobba med de här människorna och vad han behöver i det här. Och, han, och hur de här människorna växer av att få bli sedda på det viset. Och jag tror absolut att han är en del av det. Det är en... Åh, vad nyttigt det var. För jag, alltså, och jag tror att vi alla kan lära oss någonting av att titta på det där och se hur han ser på sina adepter eller elever då.
Ja. Vad roligt, nu blir jag väldigt intresserad. Jag är, om hela Sverige älskar Lars Lerin-tavlor så ska jag känna att jag aldrig sett den där Lars Lerin-tavlor. Men jag inser att det här är jag ändå intresserad. Vill jag ändå påpeka. Ja. Jag är intresserad av liksom, om hur han ser på sina studenter. Ja, men då så. Då är jag med på tåget.
Är du med? Ja, men så till nästa vecka så får du titta på åtminstone ett avsnitt, tänker
ja,
jag.
Ja, absolut. Det behöver jag göra. Så kan vi prata lite om det.
Ja, eller hur? Men nu tycker jag att vi tar och rundar av det här avsnittet. Vad tror du om det?
Det låter superrimligt. Karin, tack för det här samtalet. Ännu en vecka är det intressant. Vi rullar vidare mot nya utmaningar och så ses vi och hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ha
det
gott, hej. Det här är Skolsverige. Svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.